Det är torsdagen den 12 mars. Det är en minst sagt turbulent vecka på börsen, i ekonomin, i världen. Och det är dags för ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Där vi, för att reda ut de här lite mer makroekonomiska frågorna kring vad som sker just nu, har bjudit hit Roger Josefsson, chefsekonom på Macrobonds. Så välkommen hit.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här. Vi kan väl säga så här, det har ju brunnit på finansmarknaderna sedan all time high 20 februari. Det är inte jättemånga bolag som har kommit med vinstvarningar i Sverige, desto mer i USA. Vi har sett en del i alla fall, det skakar till ganska mycket. Vi kommer att prata om WHOs pandemi, som har utlyst pandemi här igår, och även ett reseförbud mellan Europa och USA. Men innan bolagsrapporterna kommer och vi får mer fakta på bordet, så får vi helt enkelt idag zooma ut perspektivet och titta lite mer på de makroekonomiska frågorna. Och det är ju liksom därför vi har en expert som dig idag. En dag som den här, börsen är 25% sedan 20 februari. Men innan det är tråkigt att prata om det kanske, men vi börjar från början. Vem är Roger?
Ja, mitt namn är Roger Josefsson. Jag jobbar på Macrobond och jag är chefekonom. Och tidigare har jag varit chefekonom på Danske Bank och har också erfarenhet från Riksbanken och Finansdepartementet. Och har hållit på med makro alldeles för länge.
Men just nu måste det ju vara väldigt spännande.
Ja, alltså jag känner lite grann att man drar fram mig. Jag tycker själv inte att jag är så pessimistisk, men någon annan har fått en sån här rykte. Liksom. Jag såg någon, hon har lagt ut en bild på liksom, sjunde inseglet och sådär. Så någonstans känns det, jag kommer dras fram liksom, var sjunde, åttonde år liksom, när det är lågkonjunktur. Liksom. Då var det han, Roger, någonstans. Då plockar vi fram honom.
Då pikar lite. Du, då är det högkonjunktur
för Roger. Roger. Precis, det är min grej.
Ja. Okej, men Macrobond, vad gör ni?
Macrobond är ett företag som håller på med databaser och analysverktyg för ekonomer av alla dess slag. Liksom. Det enda vi inte har, det är liksom realtidsdata, men däremot är det liksom massor med statistiska verktyg och som sagt, en enorm databas med allt du kan tänka dig. Och bland annat sånt som är väldigt i ropet nu, liksom dagsdata från Kina och så vidare, och från Europa också för den delen.
Det låter ju som ljudmusik i våra öron just nu.
Jag får visa er sen.
Nu ska vi tanka dig på all den här datan. Som Niklas var inne på, världens finansmarknader, börserna har fallit väldigt kraftigt. De senaste två veckorna är vi ner 24%. Igår gick WHO ut och klassade det här corona som en pandemi. Trump, efter börsens stängning i USA, igår införde inreseförbud från Europa i 30 dagar. Hur allvarligt är läget just nu?
Alltså jag tror att vi får nog ställa in oss på att det faktiskt blir en recession nu. Bara för som sen för ett par dagar sedan så var jag väl mindre säker på det. Men det är klart att i någon form av teknisk bemärkelse i alla fall, så är det klart att det kommer försvinna en enorm massa efterfrågan under första kvartalet och under andra kvartalet. Det kommer självklart synas i data. Vi kommer få otroligt svaga siffror när det gäller industriproduktion, när det gäller detaljhandel, serviceproduktion etc. etc. Så det kommer bli en jättetuff smäll mot ekonomin, både i Europa och annorstädes.
Och med recession, då menar man i strikt bemärkelse?
Ja, det är två kvartal i rad med negativ tillväxt, det vill säga ekonomin krymper alltså två kvartal i rad. Och där är vi nog, den gränsen har vi nog kanske redan har passerat, trots att vi inte ens är inne för andra kvartalet.
Just nu så pratas det ju en hel del om recession. Det är på allas läppar. Och marknaden kan ofta inte hålla mer än en sak i taget, så att säga. Nej. Nu är det ju, det är corona, det är en oljekris på något sätt, den här priskriget. Låt oss anta att vi kommer ner i en recession. Pratar vi i Sverige, Europa, USA, globalt, pratar man om teknisk recession på vissa nivåer, även om det är positivt, så att säga. När vi säger recession, vad menar vi då? Och vart menar vi att vi tror att det, liksom, världen är så pass sammanflätad idag? Men vad riktigt menar vi med det? Och är det egentligen så illa? Alltså dra plåstret. Jag menar, den här recessionen nu i förhållande till en mer traditionell än.
Du rör ju förstås vid en massa viktiga frågor, Niklas. Men det är klart att recession återigen är när ekonomin krymper. För världsekonomin har man i vissa fall i alla fall en liten annan definition på det, att den ska gå under 2% till exempel eller någonting liknande. Så det finns lite olika definitioner på exakt vad en recession är förstås, beroende på vad man tittar på. Jag menar, ett land som Kina till exempel växer ju oerhört fort. Att de skulle växa med 4% skulle man nog kunna beteckna som en typ av recession även för Kina. Men så att där ser vi nog fram emot kvartal, men kanske till och med negativ tillväxt, vilket ju definitivt är en recession från ett kinesiskt perspektiv. Men det viktiga, det är flera aspekter här som är jätteviktiga. jag var lite ovillig att säga att det blir en recession. Och det, för mig handlar det liksom, teknisk recession, det är egentligen bara en definitionsfråga, det här med att det är två kvartal i rad. Men för mig handlar det mer om att det viktiga här, det är liksom, vad händer när vi har tagit oss igenom det här? För någonstans kommer vi ju ut ur den här efterfrågechocken och utbudschocken. Och då är frågan, vad händer sen? Liksom, kommer vi studsa upp till de nivåerna som var innan? Eller kommer det få mer långvariga effekter? Och för mig kommer de här långvariga effekterna, det kommer ju handla om egentligen helt andra grejer. Nämligen, vad händer till exempel med finansiella systemet? Vad händer med betalningssystem och kreditspreadar? Och får företagen finansiering? Kan de lyfta krediter? Hur är det med för hushållen? Kan de betala räkningar? Och så vidare. Den typen av frågor kommer ju bestämma om det här blir en mer långdragen och en riktig recession.
Mm. För där någonstans har vi ju, tar vi finans- och fastighetskrisen i Sverige, så fick vi en recession. Och sen så fick vi se börsen gå upp 41% om året i snitt då, från oktober 1992 till 7 mars 2000 när vi toppade nästa gång. Och sen så fick vi ju, under IT-kraschen fick vi ingen recession, en sektorkrasch. Och sen under finanskrisen så fick vi en recession igen då. Alltså, hur pass allvarligt och hur pass långtgående tror du att de här effekterna blir? Och liksom när, för nu ser vi ju en utbudschock. Men vi ser också en efterfrågechock i vissa branscher. Aha. När börjar vi se att det tippar över? Jag sitter hemma och tittar på Netflix och käkar godis kanske. Men jag går inte ut på restaurang. Jag åker inte på en kryssning. Jag ska ställa in en resa nu. Johanna blir jätteglad, för då kan vi på våran stämma. När sprider sig den här efterfrågechocken i vissa branscher till mera brett i ekonomin och liksom verkligen gör riktig skada?
Ja, men det är ju när vi börjar se att folk förlorar jobbet, skulle jag säga. Om vi nu ska leta efter någonting mer så här påtagligt, så är det ju självklart att arbetslösheten börjar stiga på riktigt. Men det är ju därför det är så viktigt nu att vi får åtgärder från myndigheter, centralbanker etc. som ger tillräckligt stöd och som ger liksom lite, vad ska vi kalla det, frihetsgrader när det gäller ekonomin och finansiering och så vidare. Så åt företag och hushåll, så att de liksom klarar sig igenom det här, så att de inte behöver dra ner och börja liksom tokspara eller försiktighetsspara, som man säger som ekonom.
Jag tror att en brännande fråga här, det är att under finanskrisen såg vi börsen falla 58% ex utdelning. Det var under 473 dagar på börsen i alla fall. Mm. Vi pratar fortfarande om finanskrisen. Den började för 13 år sedan, 2007. Den började då. Vi pratar fortfarande om det här. Man var rädd för att förlora jobben etc. Vad har vi lärt oss av det? Vi har sett synkroniserade insatser i världen nu senaste dagarna. Om det är mycket eller lite, jag är fel person att kvantifiera det. Men vad lärde vi oss under finanskrisen, och liksom, har vi fortfarande bollen i våra händer att vi fortfarande kan vara proaktiva här?
Definitivt. Alltså, jag är inte alls speciellt förtjust i de här jämförelserna med 2008 egentligen. Det är inte alls där vi är. Den här krisen skiljer sig väldigt mycket när vi tittar på vad är det som driver den. Nu är det ju till att börja med återigen det här med utbuds- och efterfrågechock. Ja, coronaviruset i sig är en utbudschock definitivt. Men sen som sagt, var spiller det över och blir en efterfrågechock. Och därför ska man reagera med sänkta räntor och såna allmänna stimulanser. Men på det så finns det ju också, det, återigen, det är ju det som är det viktiga, att vi inte låter det bli till en finanskris. Och hur gör man det då? Då ser man ju till att företag och framförallt banker får man säga, har pengar så att de kan understödja företag och hushåll så att de fortfarande kan konsumera och betala sina räkningar helt enkelt. Det är helt kritiskt. Det är det som inte får hända, att man låter det här gå in i det finansiella systemet. Men grejen är att vi ser faktiskt inte så vansinnigt mycket effekter eller tecken på det. Jag satt ju självklart och detaljstuderade i Kina till exempel under det här. Och faktum är att de puttar in massor med likviditet, precis som man gjort på många andra ställen i Europa nu redan. Och kommer komma ännu mer givetvis de närmaste dagarna. Men och liksom, det behövdes uppenbarligen inte, för man har till och med kunnat trappa ner på lite, alltså även mitt under det här brinnande utbrottet kunde man trappa ner på en del av de här likviditetsåtgärderna. Man sänkte räntan etc. etc. Men man ser inte några tydliga tecken på att Kinas företagssektor till exempel liksom led speciellt mycket under det här. Återigen, det stora frågetecknet, det är liksom, vad händer liksom med oss slutkonsumenter någonstans? Alltså, hur agerar, reagerar vi? Och är det så att företagen börjar känna, nej men nu finns det liksom ingen som köper mina produkter, nu måste jag börja säga upp folk. Det är då vi har en kris igen. Men det är inte alls samma sak som en finanskris. Finanskrisen var baserad på att vi hade en massa banker som var exponerade mot en del värdepapper som var felrejtade, som hade helt fel kredit. Man hade helt fel kreditprissättning på, vilket exploderade när man väl insåg att nej, men det här håller inte långsiktigt. Där är vi inte alls idag. Det är också därför jag kan tycka att den här reaktionen som vi fick när vi fick det här oljeprisfallet, totalt liksom överdriven. Ja visst, oljesektorn kommer ha det jättetufft, precis som de hade 2014-2015. Ja visst, det kommer att slå ut säkert något eller några företag. Och det kommer också att kosta pengar för bankerna. Men oljesektorn är ganska väl genomlyst. Man har bra koll på den. Så den utgör, tror jag, inte någon sån materiell risk egentligen för någon enskild bank, och framförallt inte någon systemviktig bank i någon del av västvärlden. Mm. Så en helt annan grej än finanskrisen. Den jämförelsen ska vi undvika så långt det är möjligt. Vi kan hamna där, men då måste vi begå fruktansvärt många och stora misstag. Och det tror jag inte vi gör. Vi har lärt oss någonting.
Du var inne på det, att det är ju kritiskt att liksom hålla konsumenterna uppe, eller att ja, men vi som bor i Sverige och övriga världen. Vi har ju sett nu, igår så var det ju liksom presskonferens på presskonferens med olika företrädare från regeringen, med Magdalena Andersson då primärt, där de gick ut och presenterade en liksom nya förslag i en tilläggsbudget. Det är slopad karensdag, det är möjlighet till korttidsarbete,
uppskjutning av preliminärskatter och arbetsgivaravgifter och så vidare. Jag visst, massor med, tycker jag, rätt åtgärder i mångt och mycket.
Är det rätt åtgärder? Är det tillräckligt? Och har liksom svenska statsfinanser, kan vi göra mer? Finns det mer krut kvar?
Oh, wow! Jo, Jonna, det finns hur mycket krut som helst. Sverige, jag menar, det här uttrycket är så förbaskat trött på, men den sparar med ladorna som alla finansministrar höll på att säga så länge jag har varit vuxen. Liksom, sagt, nu känns det om. Men det, vi har otroligt mycket utrymme att stimulera ekonomin om vi vill. Och någonstans så, jag är inte så där jättepig på att liksom vända det här till någonting positivt, för vi har liksom en kris som vi måste hantera nu. Men det är klart att gör vi rätt grejer, och vi ser ju redan tecken på att man börjar koordinera finans- och penningpolitik. Vi ser i Storbritannien, tyckte jag var ett jättespännande exempel häromdagen, där man då sa att vi pratar direkt med Treasury om vilka åtgärder gör vi och hur kan vi kombinera det med den nya budgeten som gör att vi understödjer då brittiska ekonomi på ett väldigt bra sätt. Och lite grann samma intryck får man när man tittar på vad som händer i Sverige just nu. Riksbanken diskuterar uppenbarligen liksom möjlighet i alla fall med kommunobligation till exempel, vilket ju vore jättebra nu när kommunerna ska få mer pengar från statskassan, och så kan de dessutom låna upp till bättre villkor. Så det finns en massa saker som verkligen vi kan göra. Sen långsiktigt finns det ju ännu mycket mer spännande saker. Infrastrukturinvesteringar, satsningar på forskning och utveckling etc. etc. Alltså, finns det grejer att göra? Ja, definitivt. Har vi pengarna? Mm-hmm.
Men det känns ju skönt, och jag kan ju känna så här lite från sidan, att tidigare när, ja men förra året, så var det en väldigt stor upplossande debatt om att vi kanske inte ska gå med överskott, och att man skulle krympa det här överskottsmålet vi har ännu mer över en konjunkturcykel och så. Just nu känns det ju ganska skönt att vi inte har gått med underskott i högkonjunktur.
Ja, nej, jag är väl jag är alldeles för gammal för att vara så där jättelångt fram på barrikaden i den här frågan och säga att ja, men vi borde köra liksom bara blåsa på fullt ut med finanspolitiken. Jag menar, 70-80-talet är fortfarande något som jag kommer ihåg. Liksom. Och det är klart att jag tycker väl att det är bra att vi har varit försiktiga. Sen tycker jag att vi har varit alldeles för försiktiga. Okay. Man får ju komma ihåg att vi står inför en del utmaningar, och för att hantera dem så borde man ha lyft Sveriges tillväxtförutsättningar. Och det hade man kunnat göra långt tidigare med stora åtgärder. Infrastruktur, återigen, forskning, utveckling, utbildning liksom generellt. Jättebra åtgärder.
Lite mer proaktivt.
Och det är ju, tyvärr är det ju såna grejer som vi aldrig kommer berömma våra politiker för. För det är ju sånt som får effekt på 10-20 år. Ja. Och det är ju ingen jäkel tyvärr som bryr sig om det. Utan jag bryr mig ju bara om vad fick jag i plånboken förra månaden. Liksom.
Problemet med demokrati.
Ja, lite. Ja, Japp, ska vi ta den diskussionen nu, Anna?
Nej.
Stäng av mikrofonen.
Självklart.
Jag tycker vi sätter Johanna i karantän. Jag
försökte vara lite rolig. Självklart är demokrati det bästa. Nej, precis, det funkar inte live.
Jag tror att det här beror på att du, Roger, har varit så fantastiskt trevlig som första gången någonsin av våra poddgäster att ta med dig en fantastiskt god bulla. Så jag tror Johanna har fått en liten sockerkick.
Kan inte sitta stilla.
Jag behöver förklara ironi för er. Nej, självklart. Okej, förtydligande. Jätteför demokrati. Det absolut bästa statsskicket.
Jag tror inte det var någon som tvekade.
Nej, jag hoppas inte det. Men jag vill bara, innan Niklas hoppar in här. Vi har varit inne på att liksom koordinerade åtgärder, finanspolitiken finns där, den kan utökas, vi har mycket tyngd där. Riksbanken, det var ju liksom bara en dryg månad sedan som vi kom upp till nollränta efter 5 år i minusterritoriet. Yes. Och nu kommer den här smällen. Du har varit inne på det, att Riksbanken kanske kan utöka och börja köpa kommunobligationer och så. Men Vad säger du om räntan? Kommer vi få minusränta igen när vi precis har kravlat oss över?
Jag tror man ska understryka att Riksbanken själva säger ju absolut inte det. Men vi hade ju satt sig i finansutskottet här bara för ett par dagar sedan och sa att minusränta är inte vårt första liksom alternativ. Så jag tror inte kanske att det är det som kommer ske här nu om någon vecka. Utan det kommer dröja. Men från mitt perspektiv, ja, det är en efterfrågechock och den kommer antagligen liksom ligga kvar ett tag. Och då behöver man nog ändå reagera någonstans med andra typer av instrument. Och då är ju räntan ett sånt instrument. Kommer det vara jätteviktigt? Och här tror jag avviker från att många... Jag är inte så säker på att det är jätteviktigt. Jag tror mer att det är liksom att man vill bara indikera att ja, men vi behöver sänka räntan för att liksom helt enkelt göra det lite billigare igen för att låna och så vidare. Man får inte glömma bort att en sak som hjälper till och som alltid hjälper till när vi har haft lågkonjunkturen under de senaste 30 åren, det är ju trots allt om vi sänker räntan får vi med oss bostadsräntorna. Det är ändå rätt kul att köpa lägenheter, renovera etc. Det har vi ju sett i varenda konjunkturnedgång och det kommer vi säkert se den här gången också.
Men det här är jätteintressant, för vi hoppas ju verkligen inte, eller jag hoppas verkligen inte att man sänker reporäntan under noll igen. Mm. För att vi vet inte liksom vilka systematiska risker vi bygger upp långsiktigt. Och någonstans, jag menar, varför skjuta bankerna i fötterna igen och liksom så här, låta dem blöda pengar? Kan man inte göra alltså de andra verktygen? Kan man gå in och köpa bostadsobligationer? Kan man gå in och saminvestera med bankerna och hålla dem i händerna och säga vi hjälper till med utlåningen under en övergångsperiod till företag för att hålla dem över vattnet, för att tillföra likviditet? Vad kan vi annat göra istället för att sänka reporäntan? Eller är du för att helst sänka reporäntan? Är det det bästa verktyget eller är det mer trubbigt i det läget vi befinner oss i?
Jag tror att det är grejen är att det är ju trubbigt. Alltså, det är ju ett instrument liksom. Och det ger en effekt på bred basis. Det är inget sådana targeted instruments, utan det är någonting, och det är ju kanske det är någonting man också behöver nu definitivt, för nu måste vi understödja vissa sektorer mer än andra. Grejen är att det här med negativa räntor har aldrig varit någon så här favorit för mig, men någonstans får man liksom, jag höll på att säga, gilla det, att det är ett allmänna läget och liksom de akademiska utgångspunkterna tyvärr landar man faktiskt i här som ekonom. Och det är liksom, vad säger liksom någon form av gängse uppfattning bland ekonomer? Och det är klart att ja, negativa räntor funkar till en viss gräns. Och sen så är det så att de får inte ligga för länge och så vidare. Vi har haft negativa räntor under ganska lång tid. Och det är också därför som jag säger att jag vet det 17 och det ger så mycket effekt. Men däremot skulle jag vilja, liksom, vi ska inte, nu är det lite känsligt när man är alltid pratar med folk som sitter i banksektorn. Men svenska banker går inte dåligt. Tvärtom går de ju ganska bra. Liksom. Det här problemet som du ser med negativa räntor, det är mycket tydligare i Europa till exempel. Och där ska det bli fantastiskt spännande att se vad ECB gör lite senare idag. Där finns det ju massor med spännande grejer. Man pratar om att sänka deras räntorna genom depositräntorna, vilket i princip skulle göra vara en penningmaskin. Liksom. Bankerna kan låna och så sätter de in på ECB till en högre ränta. Mm, kanon! Alltså, det finns massor med vilda... Ja, men det är inte jättedumt faktiskt. För, återigen, den alltså kontinentaleuropeiska banksektorn är mycket svagare än den svenska. Mm. Och här behöver du ge direkta stöd, så det är klart att ja, varför inte liksom? Varför inte göra det här under de månader som det här coronaviruset håller på att liksom slå igenom? Vi vill ju inte sluta en bank nu. Det är liksom, that's a no-go.
Nej, vi orkar liksom inte med en till svartsvan.
Men det som är lite kul, alltså, en sak som vi vet har funkat, som vi har använt tidigare, det som jag alltid får på såna här käftsmällar när jag säger, men det är fortfarande valutan. Folk avskyr när man säger, men vi ska inte devalvera. Nej, men det är inte riktigt det som är grejen. Vi vill ju få upp inflationen. Det är inte så att vi långsiktigt ska försvaga valutan. Det är inte liksom ett strukturellt problem. Men att göra det tillfälligt för att liksom få upp aktiviteten i ekonomin, det är inte jättedumt faktiskt. Och här kan man ju framförallt i ett sånt här läge när vi liksom ser att corona liksom sprider sig från land till land, då kan man ju låta de länderna som har det tufft där och då liksom få det stödet. Men återigen, det här är en epidemi, en medicinsk kris, det är inte en ekonomisk kris. Så man måste ju hela tiden hålla det i åtanke också. Det är inte det vi ska, utan här handlar det liksom bara om att försöka underlätta liksom ekonomins funktionssätt under den här tiden.
Nu hade vi fick upp en liten flash på teleluren här när vi sitter. Mm. Och då skriver de då att KPIF-inflationen 1% i februari, långt under Riksbankens prognos. Vad tänker du kring det?
Ja, nu vet jag inte exakt hur nedbrytningen ser ut, men jag kan ju tänka mig att mycket av det ligger liksom i transportsektorn till exempel. Det är ju inte helt otroligt att många transportföretag har sänkt liksom priset på charterresor och flygresor etc. just för att få folk att fortsätta ändå röra på sig. Men så det är säkert mycket sånt. Kan också vara mycket att man har börjat sänka priserna lite säsongsovanligt i klädhandeln och så vidare för att just dra folk till butikerna. Så det är inte jätteförvånad över att inflationen ligger lite lägre än Riksbankens förväntningar.
Jag tänker någonstans också för att prata om bolån hos bankerna. Nu har vi haft rekordnivåer på marginalerna hos bolån här för kan det vara, Johanna, 6 månader sedan, 9 månader sedan kanske, när man toppade på 171-173 punkter där någonstans. Mm. Nu har det ju krympt ner till kanske 150, men det är fortfarande extrema marginaler på bolån, i alla fall i förhållande till 2010, då kanske var väldigt låga. Men finns det risk för de av våra lyssnare som äger bankaktier, finns det risk för att man på något sätt går in med någon kappning för marginaler på bolån? Förmodligen kanske inte. Eller finns det på något sätt att man kan gå in och subventionera bolånetagarnas marginaler så att det inte bara går in i bankernas fickor? Alltså så att det blir en riktig stimulans.
Det kan det säkert. Jag tror det är viktigt att understryka att man kommer ju inte göra någonting som gör det svårare för banken, nej, eller dyrare, nej, för banken, nej, att, nej, operera. Nej. Det kan vi vara helt säkra på. Tvärtom, jag bara såg häromdagen till exempel, så skickade den europeiska bankföreningen till ECB och vad heter de, ESMA heter de, ett förslag om vad som ska göras. Och de pekar ju på sådana grejer som faktiskt snarare understödjer bankerna. Till exempel vill man skjuta upp sådana här, hur man prissätter risker i balansräkningar och så vidare. Och det är sånt som jag faktiskt kan tänka mig kan hända. För man, återigen, du vill inte strama åt det här läget. Du vill liksom inte skapa, återigen, svårigheter att få krediter. Det kan vi göra, men inte nu. Utan det gör vi om något halvår, något år, när allting där har blåst över. Så det, återigen, det viktiga nu, det är liksom att se till att alla får de pengar de behöver och de vill, så länge de är solventa förstås.
Banker är lite key i det här.
Ja, det är helt centrala. Alltså, bankerna måste funka. Men samtidigt så, återigen, så fort vi säger det så tänker jag, jaha, är det någon fara? Nej, det är det som är poängen. Vi är inte i 2008 än nu. Och ska vi komma dit, då krävs det liksom en massa stora misstag. Jag ser inte det hända.
Jag såg att de amerikanska vd:arna för de amerikanska storbankerna hade besökt Trump igår och hade liksom understyrkt att de står starka och de är välmående. Mm. Och, så det stämmer liksom även i USA, de stora bjässarna.
Ja, alltså, USAs banksystem ser ju fantastiskt solitt ut. Det nordiska, får man säga, generellt ser väldigt starkt ut. Det brittiska ser också förhållandevis bra ut. De problem de hade, det är ju faktiskt nationaliserade med RBS och så vidare. Mm. Det är i kontinentaleuropa vi har vissa problem. Men återigen, ECB har definitivt firepower, och det är det jag förväntar mig att se här i eftermiddag.
Ja, just ja. ECB lämnar besked här i eftermiddag, så det förstår jag att du håller koll på. Mm. Är det något annat så här som du håller ett extra öga på just nu i dina alla makrodata som du har tillgång till?
Jag tror att det hamnar i det som vi har pratat om lite grann hela tiden här, och det är liksom att titta på hur kreditspreadar utvecklas, hur ser efterfrågan på såna här likviditetsfaciliteter hos Riksbanken. Man kan se på data då hur mycket likviditet efterfrågar bankerna. Det publicerar Riksbanken, tror jag, om inte dagligen så i alla fall veckovis och så vidare, och det gör de flesta andra centralbanker också. Den typen av data är viktigt att hålla koll på, för det kan ju indikera att nu börjar de efterfråga mycket likviditet, vilket kan vara problem eller tecken på problem. Vi ser att de här interbankräntorna börjar sticka upp till exempel. Det är också ett typiskt exempel på att nu börjar det hetta till lite grann. Den typen av grejer vill vi inte se. Då skulle jag verkligen dra öronen åt mig. Men som sagt, det är ingenting att förvänta mig. Men det är klart att det är det vi måste hålla koll på nu. Mm. Men data kommer se uruselt ut. Så går nu inte att sälja liksom om 2 månader när vi får in data på på sysselsättning eller industriproduktion som liksom är ner 5-10%. Det kommer det vara. Det, liksom, det vet vi redan nu.
Ja, men det ser vi ju i de här börsfallen som nu när börsen har tappat 26% på mindre än en månad. Jag menar det.
Ja. När vi sitter här under inspelningen så tilltar börsfallet på Stockholmsbörsen också. Vi är ner ungefär 7%.
Är det live här, andra ord?
Det är live i talande stund. Inte när du lyssnar på det här. Det är någon timme gammalt när det här ljuder ut genom dina högtalare där hemma. Eller lurarna i öronen. Men jag tänker lite grann här. Vad kan det här innebära? För säg en recession då. Jag menar, börsen är ner 26% nu i talande stund från 20 februari när vi toppade. Vi är inne i en björnmarknad, det brukar innebära en 32-33% ner om man tar ett snitt sedan 1984. Det brukar vara i 170-180 dagar ungefär just när vi får björnmarknad. För de som lyssnar på det här, som är oroliga, som matas av i media om att vi kan falla ner i en recession. Vad skulle det innebära rent finansiellt, tror du, liksom recessionen, nedgång på börsen? Alltså, vad är ditt medskick till de spararna som lyssnar på det här?
Jag tror att det är viktigt att hålla flera saker i åtanke, tyvärr. Men nummer ett är ju förstås att försök se igenom det som händer här och nu. Försök att vara data och indikationer vi får nu är rätt skrämmande. Liksom. Tittar man på antalet nya fall och hur det sprider sig, så är det klart man blir rädd. Det blir ju alla. Men jag tror att det är viktigt att fundera lite grann, hur kommer det här se ut långsiktigt? Och börsen det finns väl inte en människa som tror att börsen kommer gå svagt långsiktigt, och det gör inte jag heller helt enkelt. Sen är det ju så att när man tittar på det från ett fundamentalt perspektiv, och det är ju därför jag tror jag har fått det här lite grann epitetet av att vara permabjörn och ja, du vet, ja, sjunde inseglet och allt vad det nu var för någonting. Men det kommer jag aldrig glömma.
Nej, den var hård.
Ja, den var tuff faktiskt. Kanske bara för att de slog för nära hem. Liksom. Men, ja, men och min poäng är bara att ja, men, man, jag brukar alltid titta på hur ser det här ut när man tittar på såna här fundamentala indikatorer som Tobin's Q, som är liksom nationalekonomiskt väldigt svårt att liksom säga att det är ett fel mått på hur en börs eller börsen ska utvecklas. Det är klart att de ligger väldigt höga. Tittar man på den här Buffett-indikatorn, bara titta på market cap till BNP eller BNI, så ser man också att det är klart de ligger högt från ett historiskt perspektiv. Så det är klart att det finns, trots de här nedgångarna, finns fortfarande lite nedsida. Men det är klart att liksom, det kan ju hända andra grejer också. Det glömmer vi ofta bort när vi pratar, eller när jag pratar, och säga nämligen att ja, men det kan faktiskt hända andra saker, till exempel att riskpremien på aktier långsiktigt faller tillbaka och så vidare. Sånt kan ju förstås förändra de här som vi kallar fundamentala värderingsmodellerna. Och det får man ju, det är ju inte helt omöjligt att det händer i ett sånt här läge när vi har långsiktigt lägre tillväxt etc. Men kanske förhoppningsvis, kan man ju inte tro nu, men förhoppningsvis lite mer stabilitet också långsiktigt i världsekonomin.
Mm. Vi såg VIXen, skräckindex på börsen, är ju upp på högsta nivån sen finanskrisen, och vi fick den här andra svarta svanen då med oljekriget får man väl säga, eller priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland i OPEC plus-mötet här i förra veckan som varit fruktlöst. USA där också, de är en stor marginalproducent, de är världens största oljeproducent. Det är klart det är jobbigt för de producenterna, men man brukar ju säga liksom att fallande oljepriser är en vitamininjektion, en kapitalinjektion globalt, en global enorm stimulans. Blir vi för rädda för det här, eller liksom nettoeffekten av det här om corona-oron lägger sig?
Nummer ett är det så att det första delen av oljeprisfallet som vi såg innan det här OPEC-mötet eller OPEC plus-mötet, det var ju efterfrågedrivet. Det var ju liksom, men det som hände i den här stora kraschen, om man ska kalla det, det var ju bara det enkla faktum att Saudiarabien har beslutat sig för att helt enkelt höja produktionen. Och för mig är det helt omöjligt att få ihop liksom att det skulle vara negativt. Självklart är det positivt. Det sänker kostnaderna, ökar köpkraften för konsumenter, framförallt i Europa men också i Kina och faktiskt också netto i USA. Så jag har väldigt, väldigt svårt att tolka det egentligen som någonting negativt alls. Fallande oljepriser är en positiv effekt. Så det är någonting som kommer hjälpa oss snarare ur det här.
Lite stimulans vi behöver nu.
Ja, definitivt. Så det här är ingenting vi ska se som någonting negativt. Tvärtom, det här är jättebra. Sen vill vi inte se att företag går på kurs. Men det återigen, det får ju finanspolitiken hjälpa till med. Och det är i dagsläget i alla fall mest ett amerikanskt problem snarare än europeiskt eller svenskt.
Mm. Jag tänker så här, Kina. Det här bröt ju ut om det var kring nyårsafton eller någonting. I början på januari som de första fallen började komma i Kina. Vi var relativt immuna mot liksom oron för coronaviruset väldigt länge. Det var väl egentligen först när det kom till Italien och började sprida sig i Europa som liksom vi hajade allvaret i det hela. Men den statistik man får nu ser det ut som att Kina är på väg att liksom öppna upp igen. Mm. Att antalet nya smittade, det faller, man börjar öppna fabrikerna och så. Tror du man kan lita på liksom den datan?
Inte alls, om jag ska vara ärlig. Jag tror att antalet smittade förstås är väldigt mycket högre i nästan alla länder, inklusive i Kina. Det är så många som går oupptäckta, man tolkar det för andra och så vidare. Men det tycker jag inte är poängen. Poängen för mig när det gäller det här, jag tycker på ett sätt att Kina har hanterat på ett rätt vettigt sätt ändå. För man får ju komma ihåg, vi känner ju inte nedsidan. Det är så lätt att liksom tänka, om man, det är så överdrivet, det blir för stora åtgärder och så vidare. Ja, jag vet inte, 17 liksom. Men om vi bara tittar apropå den här med statistiken som vi har nu. Men det är ändå, dödligheten verkar ligga, om vi tar worst case, upp mot 1%. Liksom. Det är, vi pratade om det förut också, det är 70-80 000 svenskar. Det är klart att det finns det ju inget pris på. Liksom.
Nej,
då är det helt okej att göra den här typen av drakoniska åtgärder. Och ännu värre då förstås när man börjar titta på hur många som blir allvarligt sjuka, överbelastning på vården och så vidare. Så det tycker jag också är viktigt att understryka. Den här typen av åtgärder är vettiga när vi inte känner nedsidan. Vi vet inte riktigt hur illa det kan bli. Men det måste, och därför måste vi bara säga att det här är ett totalt stopp. Jag tycker samma resonemang som egentligen med miljön. Vi vet inte hur det kan bli och just därför måste vi agera. För vi har liksom inget alternativ. Men det viktiga är också att vi inser att när vi kommer ut ur det här, och förhoppningsvis så studsar vi upp. Alltså om här någon gång till sommaren någonstans så börjar det studsa upp igen ordentligt. Då är det ju viktigt att vi inte tänker så här, det var helt överdrivet, titta vad mycket dumma grejer vi gjorde. Tvärtom ska man ju tänka så här, ja, men det kanske var tur att vi gjorde den här typen av åtgärder i Kina, i Italien och annorstädes, just för att vi liksom kan ha den här utvecklingen nu. För det liksom att återigen att tro att vi ska hantera saker som har en obegränsad nedsida, nej, där har vi liksom inget, vi har inget att gå på. Så därför måste vi vara extremt försiktiga.
Ja, vi har ju lärt oss att Kina är världens tillväxtmotor på något sätt. Vi har också insett hur, lite grann som finanskrisen då, hur globalt sammanflätad den finansiella världen var, och nu inser vi också hur sammanflätad produktionskedjan globalt är, förutom att Kina också är en viktig, kineserna är viktiga konsumenter och också världens största turistgrupp så att säga. Men det intressanta här då, nu när man börjar öppna upp lite grann, Starbucks säger 85% av kaféerna öppnar, McDonald's öppnar upp, Adidas börjar öppna upp, Apple öppnar upp 38-42 butiker, H&M öppnar upp 90% av butikerna. Det börjar ju så sakteligen öppna upp. Vitrolife öppnar upp sina klinikerna. Så sakteligen, men där har man också sagt att vi ser ju inte en massiv tillströmning. Nej. Och det kanske är logiskt för att man är lite försiktig, man är lite rädd. Mm. Men alltså, nu börjar det ju ändå öppna upp. Det tar ju en månad från fartygerna från Kina till amerikanska hamnar exempelvis. Mm. Vad betyder det? Hur ska man tolka det faktum att man så sakteligen börjar öppna upp där?
Alltså enkom positivt förstås. Alltså det finns ju ingenting som är negativt i det här. Återigen, för mig så är det ytterligare tecken på, eller ett signal på hur viktigt det är liksom att vi sätter oss liksom framför den här vågen med sjukdomsfall. Liksom. Vad vi inte vill ha är ju det som vi ser i delar av norra Italien och som vi såg initialt i Kina, nämligen att sjukvården blir överbelastad. För då blir ju liksom alla allvarliga fall liksom en fråga om liv och död i slut. Där vill vi ju absolut inte handla. Så därför vill man ju dra ut det här så att det blir en långdragen som är. För när man väl får vård så är det uppenbarligen så att liksom de här dödstalen faller tillbaka kraftigt. Och det är också så att man tittar på det, det är viktigt att, nu kommer det bli extremt nördigt.
Vi älskar nördighet.
Ja, skönt. Det finns något som heter logistiska kurvor. Och de är ju så här S-formade kurvor. Och det här är ju typexempel på något som är logistiska. Många säger så här, vi ser en exponentiell tillväxt i någonting. Jo, men det gör vi alltid nästan inledningsvis. Det som händer efter ett tag är att så många liksom har fått viruset eller så vidare, så att liksom det här börjar plana ut. Och det är också det här som kallas det här reproduktionsmåttet, R0 tror jag det kallas på bland virologer. Det är ju precis det den visar. R0 är inte stabilt, utan vad det visar är ju precis i inledningsfasen av ett utbrott. Och det är också därför som man nu pratar om att det är kanske upp mot 3-4, vilket är otroligt högt då. Mycket högre än till exempel säsongsinfluensa och så vidare. Men på sikt kommer den där att avta. Det kan vi vara helt säkra på, för till slut kommer vi få naturlig immunitet och till slut är många som blir exponerade redan smittade helt enkelt och har liksom fått en immunitet mot det här. Så jag tror man ska liksom komma ihåg att någonstans börjar det avta, hur vem vrider och vänder på det här. Någonstans ser vi liksom ljuset i tunneln. Kina är uppenbarligen redan där. Vi kommer också komma dit. Frågan är bara liksom, vi vill inte ha en för snabb anstormning av sjuka på kort tid till sjukvården, utan vi vill smeta ut det under så lång tid som möjligt. Men sen kan man också vara med på, och det har vi ju sett i flera sådana här. Nu är inte jag virolog, det är extremt viktigt att understryka, men vi har ju sett det tidigare när vi har haft sådana här stora utbrott att de tenderar att återkomma. Spanska sjukan var ju också en sån här som liksom kom tillbaka några år senare, men till slut blir folk helt enkelt immuna. Och då skapar man naturlig immunitet. Och man kan väl tänka sig i alla fall att vi får något liknande där. Så det här blir nog inte sista gången vi får höra alltså om coronavirus. Men så att för varje år som går så kommer vi antagligen bli mer och mer vana och framförallt immuna.
Det går i vågor helt enkelt. Mm. Hur ska vi tolka det här inreseförbudet som USA satte mot Europa igår, som trädde i kraft idag? Är det, tror du att det liksom fördjupar den ekonomiska krisen i det här?
Ja, det tror jag att det gör. Alltså, så stänger man gränser. Alltså, jag måste säga att jag kan tycka att det var lite märkligt. Det är nästan så man kan fråga sig, borde inte vi också ha det i så fall mot USA?
Ja,
alltså,
jag
har lite svårt att helt förstå liksom bakgrund till det här. Utan,
man vill skylla på någon annan.
Ja, lite grann känns det så. För jag menar, USA har uppenbarligen redan ett rejält problem med det här. Man har inte testat alls så många som man behöver. Man får såna här community outbreaks liksom, som man skickar National Guard på utanför New York. Och så det är klart att jag tror att de har egentligen mycket viktigare saker att koncentrera sig på. Men igen, det här får vi väl låta vara. Jag tror inte att det är så många som reser i onödan nu helt enkelt.
Nej.
Jag tänker lite så här, Boden har ju en gång i tiden haft, jag kommer från att ha haft guldreserven i Sverige. Det var hemligt, det visste man inte, i alla fall en del av guldreserven. ja, vi kanske hade hela guldreserven. Det är ändå ingen som hittat i Boden. I USA.
Det kanske finns där fortfarande.
Det kan finnas där fortfarande.
Nu åker du hem och gräver.
Det skulle jag också göra. Har du sett guldpriset?
men där så vet jag ju också att man har liksom, det ligger i nationella intressen och nationell säkerhet. Att ha ett lager av ägg. Eftersom att när du odlar virus i ägg lyssnade på en podcast från The Economist att man har, staten köper upp miljoner och miljoner ägg som man kastar löpande hela tiden bara för att ha en reserv. För att du liksom planterar de här viruset i äggen, i äggvitan, och därigenom kan du då ta fram ett virus, ett vaccin helt enkelt. Okay. Uppenbarligen så framställer man det via ägg. Det var jätteintressant. Så att lyssnar du på det här in på The Economist podcast, lyssna på hur man tar fram ägg och varför det tar liksom 3, 6, 9, 12, 18 månader att ta fram det i slutändan. Min poäng är lång utfattning.
Det här ska bli intressant.
Det var rätt intressant ändå.
Det var fantastiskt intressant. Och också att man inte berättar vart de här farmarna finns. Och liksom det är ju, man förstår att det här handlar om nationell säkerhet och kunna ha tillgång till ägg för att kunna odla fram det här. Men finns det en enskild punkt som du letar efter som blir the turning point i det här? Som känner att det kan vara Mario Draghi's Big Bazooka, whatever it takes 2011 där omkring. Vad är en punkt du känner att det här skulle vi behöva för att inse att nu?
Tyvärr Niklas, så är det inte någonting ekonomiskt. Det kommer inte vara ECB, det kommer inte vara Fed, det kommer inte vara Riksbanken. Det som kommer behövas är ju helt enkelt att vi börjar få någon form av kontroll på spridningen. Det är för mig helt överskuggar allting annat. Så är det någonting vi ska leta efter, se till nu att de här smittetalen börjar komma ner, det här spridningsmåttet som sagt är noll, att det börjar falla tillbaka igen och komma under ett helt enkelt, för det är då den blir, de här smittorna självdör. Det är det vi letar efter. Det är egentligen det enda som är viktigt just nu.
Det är ju enorma ekonomiska intressen där ute. Mm. Så att du har varit med under lång tid. Hur stor...
Det var snällt sätt att säga det, gammal.
Inte överdrivet lång tid, men längre tid än oss i alla fall.
Fast vi får att du är här överhuvudtaget. Tillhör inte du riskgrupperna, Roger?
Sitta hemma.
Nej, men det jag tänker alltså, hur sannolikt är det att vi kan skynda fram någon form av vaccin för att motas Olle i grind här? I förhållande till tidigare, du sa att du är inte virolog, men uppenbarligen så har du ju ändå erfarenhet och kunskap sen tidigare. Hur tänker du där? Kommer vi att se någon fram påskyndade vaccin för att mota det här, eller är det bara att vi måste läka ut?
Vi kommer säkert se vaccin. Det säger jag inte som ekonom, utan det säger jag bara för att jag läste tidningen. Man kan bara konstatera att det finns otroligt många insatser. Alltså, man har faktiskt varit ganska förekommande här. Det finns ju någonting som jag tror, jag kommer inte ens ihåg vad det heter, men det finns någon sån här internationell sammanslutning som jag tror har högkvarter i Norge av alla ställen, där man faktiskt har just förberedet för den här typen av grejer och försöker hitta nya sätt liksom att öka, vad ska vi kalla det, snabbheten i att ta fram vaccin. Och det tror jag har kommit efter vi har haft de här MERS och SARS och allt vad det har varit tidigare. Så det här är en variant på det. Så självklart kommer vi få vaccin inom någon typ av överskådlig framtid. Det känner jag inte alls orolig för faktiskt.
Nej. Jag känner att det är lite så här, precis det som du var inne på. Det vi behöver, det är liksom inte, det är inte ekonomiska grejer just nu. Eller vi behöver att smittspridningen stannar upp. Och det är väldigt svårt att egentligen ge några liksom ekonomiska prognoser överhuvudtaget. Läget känns ju så extremt osäkert. Det är ingen som vet helt enkelt. Nej. Så jag tänker ut privatekonomiskt perspektiv. Då handlar det ju egentligen väldigt mycket just nu om att ta sitt ansvar och liksom tvätta händerna och inte utsätta sig för onödig risk och det där. Men ur ett ekonomiskt perspektiv så handlar det ju om att inte drabbas av panik.
Helt riktigt.
För det brukar ju vara det som liksom tenderar att skälpa, om jag tänker ur ett sparperspektiv, investeringsperspektiv, vårt sparande. Att det blir väldigt, väldigt jobbigt. Vi såg ju de första veckorna här nu av nedgången hur, och det var visserligen utflöden ur fonder, men aktiespararna fortsatte ju att liksom fylla på och nettoköpa aktier. Men jag tänker ju längre det här pågår, desto fler är det som kommer kasta in handduken och känna så här, men jag pallar inte längre. Och då är man, då säljer man vid fel tillfälle helt enkelt och sen studsar det upp. Har du någon take på liksom det här börs- och privatekonomiska perspektivet?
Innan jag kom hit så satt jag och pratade med en gammal kollega på tåget och sa så här, det som jag kan tycka är lite jobbigt är just att det blir så, liksom, så här, lite klyschiga argument, du vet, sitt still i båten och sprid den risken när det uppgår och så vidare, och så sitt still i båten när det går ner. För mig är det bara, ja, men någonstans får man ändå inse att börsen har ändå gått ner rätt mycket nu. Och långsiktigt att då kommer den med största sannolikhet gå upp. Vi kan ju inte lova någonting någonstans, men det är klart att vi tror alla att den kommer gå upp, och det tror jag också. Så har man inte sålt redan nu och inte behöver pengarna och allt det där, så ja, det är klart att det kan gå ner mer, men liksom någonstans där framme så kommer det ju gå upp igen. Återigen, det här är en tillfällig övergående chock, och även om den leder till en riktig recession som vi pratade om förut, så kommer vi också komma ut ur den recessionen med en uppgång och så vidare. Och då tror jag vi har tagit en del av smällen när det gäller börskurser redan nu. Och det är lite grann, återigen, för att vara där just där tråkiga, alltså, vad fasen, ta det lite lugnt, ta inte panik, framförallt om du inte behöver.
Var man långsiktig och hade man 10-årig horisont för en månad sedan, då kanske man ska ha det fort även nu.
Yes.
Ja, men det blir just det när vi säger sitt still i båten. Det menar vi ju egentligen inte, för vi menar ju snarare att inte bara sitta still i båten och vänta på att man kommer upp på break-even och få näsan om för vattenytan, utan fortsätt spara. Mm. Jag inför undantagstillstånd i min familj. Barnen ska ha mat, men jag kommer att sätta in varenda krona på börsen just nu. Jag har att ta från midjan. Det är lugnt. Men man inser ju här också, vi har ju kragat om den 300-procentiga uppgången på börsen i Sverige från bottennivån 27 oktober 2008. Vi har 600-700% på Nasdaq från de här riktiga bottennivåerna. Nu fick vi en björnmarknad på Dow Jones igår. Chevron, Exxon och även Boeing då, som är de som är ner 40-50% sen toppen. Och Boeing har ju sina operationella utmaningar. Exxon, Chevron, oljeindustrin, det är jobbigt för dem också. Men vi kommer ju få en rejäl uppsida när det väl vänder. Så just det här att fortsätt spara. Pausa inte sparande i sånt här läge. Vi har inte ens hunnit få nästa månadslön och nästa månadssparande ännu. Jag tänker så här. Vi har ju sett all time low både på amerikansk 10-åring och amerikansk 30-åring. Johanna, här för 2018 när vi fick techfrossan som var från in, vi skulle liksom allokera bort från techbolagen in i hälsovård, och så var det en frossa. Börsen ner 17,9%. Amerikansk 10-åring låg på 3,30. Man sa liksom 3,60-3,75, då är det tina, då gör vi slut. There is an alternative, vi kommer allokera om till räntor. Sen föll det ner orejält. 10-åringen är på 0,30, nu är den en bit högre. Nu är den betydligt mycket högre än 0,30, men vi var där och bottnade. 30-åringen har slagit all time low. Vissa säger att man bör kunna se en recessionsoro för det här. Och det har du sagt att där kommer förmodligen redan vara. Men hur mycket signalvärde är det i räntorna just nu, och hur mycket massflykt är det, att det är enorma kapitalflöden som går in i räntor, trycker ner dem och sen måste gå tillbaka till börsen vid något läge när dimman har skingrat sig. Hur ska man tänka, hur stort signalvärde ger räntorna just nu?
Jag tycker nog att det är klart att det finns ett stort signalvärde hur räntorna utvecklas. Jag menar, nu får man ju väl igen, jag tror redan nu vi kan konstatera att den här inverterade yieldkurvan igen har funkat, och igen med väldigt lång framförhållning, vilket ju gjorde mig lite besviken, för jag hade ju hoppats att vi skulle slippa den där, för jag har liksom aldrig riktigt förstått logiken bakom. Men poängen igen är att folk flyr nu till safe havens liksom. Generellt. Det ser vi ju på alla sätt. Japanska yenen stiger, schweizerfrancen stiger, etc. etc. Så den signalen har räntorna skickat under en lång tid. Och det är klart att det kommer att vända. Sen är du inne på en sak som jag tror är också viktig att förstå när det gäller mekaniken. När det gäller liksom allokeringen. Och det är ju liksom att på börsen kommer inte in så mycket nytt material helt enkelt. Men det gör det däremot väl hela tiden på obligationssidan. Så ska du behålla, alltså oaktat liksom vad du tror om långsiktigt, så här, ska du behålla en, liksom, en 50-50-fördelning till exempel, ja, det är klart, per definition då, när du inte tillverkar mer aktier, så måste du hela tiden pumpa in pengar i aktiemarknaden. För på bondsidan, där kommer du hela tiden in nya saker. Så för att bara hålla jämna steg och bibehålla din allokering, så där är det ju där du får den här skjutsen upp i aktiekurser. Så jag känner mig fortfarande ganska trygg med att säga att ja, men börsen kommer långsiktigt gå upp, bland annat av just den här allokeringseffekten. Samtidigt är ju det också, det tycker jag också man ska, men nu får jag ju ta det här tillfället i akt, kanske sista gången jag får komma hit också.
Nej då, du har ju bjudit på bullar, du får komma hit nästa vecka.
Ja, okay. Nej, men jag tror att det är viktigt också att komma ihåg att det är också det som driver liksom till att vi ofta blir lite överoptimistiska. För när man hela tiden lockerar in i någonting, det är lite grann som guld, det tillverkas inte så mycket guld, så därför liksom går guldpriset hela tiden upp med inflationen och någonting, för alla andra varor tillverkas det mycket mer av. Så på samma sätt funkar aktier respektive bondmarknader, och det är också det som driver oss upp till liksom de här lite kanske för lättiga nivåerna ibland. Men återigen, nu har vi ju haft en korrigering, så ja, någon gång ska man gå in, man kanske kan börja redan nu.
Men jag måste bara fråga, för att jag är lite långsint.
Yes. Eller långsiktig.
Långsiktig och långsint.
Okay,
långsint i den bemärkelsen av att det kommer vara de som säger, aha, här såg vi liksom inverterade räntekurvan i augusti i fjol, och det så här, vi visste det. Och sen så stack ju börsen 20% upp efter den oron. Det var ju årets andra och sista korrektion under föregående år. Men jag menar, ett utbrott av ett coronavirus som har muterat och som har blivit en pandemi och ett oljekrig mellan Saudiarabien och Ryssland. Det kunde ju inte den riktigt indikera, eller?
Det tror jag inte. Men poängen är bara att nu har det funkat igen. Och jag tror att om vi tittar... Ja, men det är det som är... Det är därför
jag blir irriterad.
Ja, men det blir också... Alltså, problem från mitt perspektiv är bara att varför skulle, liksom, varför skulle det vara... Vad betyder den där noll? Liksom? Jag har liksom riktigt fattat... Spelar det någon roll om plus ett eller minus ett? Ja, det gör det tydligen. Och som sagt, den har funkat, men det är ju tyvärr så här med statistik liksom, att du får sådana här freak accident. Liksom. Men det betyder ju det är det här med korrelation och kausation. Nej, det är bara för att det korrelerar behöver det inte vara kausalitet. Mm. Och jag tror fortfarande inte att det finns egentligen någon direkt kausalitet. Däremot är det naturligt att långräntorna går ner mot slutet av en högkonjunktur etc. Samtidigt som korträntorna då förstås är höga. Det är centralbankerna har höjt och marknaden börjar bli lite mer och kanske inte går riktigt så bra långsiktigt och så vidare. Så det är en naturlig rörelse i räntekurvan. Men just varför den här nollgränsen är så, har blivit så magisk. För mig är det fortfarande bara en tillfällighet. Mm. Ingen logik.
Nej, det kan absolut inte ha någonting att göra med liksom, vad det säljs för döda djur på en matmarknad i Kina i alla fall.
Ja, det får vi hoppas.
Nej, det är lite för mycket. Vad är det viktigaste att svenska politiker gör just nu?
Alltså, återigen, svenska politiker har ju väldigt väl förspänt stora resurser, men jag skulle vilja säga att lite grann, och det, inte bara jag tycker att det är ett jättespännande tillfälle liksom, som ett experiment också, för någonstans så öppnar ju det här upp för att vi är i en helt ny värld nu lite grann. Det händer en massa grejer som gör att de här kedjorna som vi har pratat om, vi har haft handelskrig som har förberett många företag på att jag måste ha alternativ, jag kan inte bara förlita mig på Kina, utan jag måste ha alternativ. Det här är ytterligare ett sånt exempel, jag måste ha alternativ, så vi börjar få, jag tror att vi håller på att bygga upp ett mycket mer robust näringsliv. Och det tycker jag är rätt viktigt och vettigt. Och dessutom hoppas jag verkligen, även om just Trumps åtgärder igår kanske inte visar på det, men också att vi får till stånd liksom, du vet, någon form av högre internationell, vad ska vi kalla det, förståelse. Liksom, att man försöker hjälpa och koordinera mellan länder. För det är klart att det hade ju underlättat otroligt mycket om USA istället för att stänga gränsen hade snackat kanske lite grann med både Kina och med Europa om hur löser vi det här bäst. Men istället så gör man massa, jag tror någonstans att vi kommer komma till ett sånt läge där mycket av mer robust finansiellt och privat näringsliv. Vi kommer se förhoppningsvis, och det tror jag nog ändå ligger i korten lite grann, en större förståelse för att vi behöver koordinera mellan länder, och det kanske inte minst viktigt i Europa där vi har, som sagt, Europa, vi har Italien nu som går jättesvagt, men han tillåts göra ganska kraftiga åtgärder och stimulanser. Jättebra, det är precis så vi behöver agera. Vi behöver hjälpas åt i en högre utmaning. Så förhoppningsvis är det här går vi in i liksom en ny, ljusare och varmare framtid.
Det låter
fantastiskt.
För ni sa här att det här är ju inte det här var ju kanske gyllene bevingade slutord, men
ja.
Det är inte det här.
Ja, jag var det jag kände att det var ändå en optimistisk.
Även min manliga intuition liksom fångade upp de signalerna, men nej, det ska jag inte bjuda på. Nej, men för jag tänker, vi har sagt att det här är ju, det är tragik, det är en pandemi, det drabbar oerhört många människor, speciellt våra svaga och utsatta i samhället, men, och att det kanske inte lika mycket en ekonomisk fråga, men bottom line på något sätt så blir det ju det ändå. Bara för att återgå och stänga den här frågan kring att vi liksom försörjer hela banksystemet och hela samhället med likviditet, så att vi inte hamnar i ett läge som 2008 där kreditmarknaden fryser ihop och där vi får liksom massarbetslöshet och konkurser. Nu har du sagt att vi ska inte ens jämföra med det. Men det vi ser nu från svenskt håll, från globalt håll, känner du liksom att det är för att vi är proaktiva? Och liksom hur nära är det på en kritisk punkt där vi faktiskt kan se massvarsel, konkurser, liksom att folk verkligen håller i plånböckerna, men räntorna är ultralåga. Men är man rädd om jobbet så kanske man inte går och shoppar jättemycket ändå. Så hur, den här skalan, proaktivitet kontra släcka bränder.
Nej, men jag tycker man är rätt proaktiv ändå. Jag menar, vi har inte sett så här vansinnigt mycket effekter än. Återigen, data visar ju inte någonting än. Nu är inte det konstigt, för det kommer alltid med en lagg och så vidare. Men jag tycker att man är proaktiv, och det är precis som det ska vara. Det viktiga är återigen, banksystemet funkar. Vi ser inga som tecken än på oro, och så ska det vara och så ska det förbli. Det är det enda viktiga. Det andra, varsel och så vidare, ja, det kan det komma. Det kan bli en riktig recession. Det måste man ju vara medveten om i det här läget. Men återigen, vi har ju tagit en del, om man tar den privata ekonomiska smällen eller börserna till exempel. En stor del av den har vi antagligen redan redan tagit. När det gäller det här med jobb och så, ja okej, okay, men då är vi där igen. Då måste vi till med andra typer av åtgärder. Då måste det vara skattelättnader, bidrag, infrastruktur, investeringar, räntesänkningar och så vidare. Så det, och där kan man ju prata om hur man ska göra räntesänkningar. Ska man rikta det mot till exempel bostadsobligationer eller någonting liknande? Det finns massor med grejer vi kan göra fortfarande. Jag tycker att det var rätt talande igår när Bank of England var ute. De sa att vi har ungefär 2,5%, sa Bank of England. 2,5% i termer av BNP av stimulans kvar att ge, och nu har vi använt ungefär hälften av det. Och det innebär ju att de har fortfarande ganska mycket, det är ju någonstans då runt 1,5% kvar i termer av BNP som de kan stimulera. Och då har vi inte ens börjat prata om vad finanspolitiken kan göra. Mm. Så återigen, jag känner mig inte så jätterolig. Det som stör mig med diskussionerna vi har nu i den ekonomiska delen av de här diskussionerna, det är ju att vi alltid jämför just med 2008. Jag ser det inte. Och det tycker jag att vi ser, det återigen, det, så ska vi behålla det.
En grej som bara är elefanten i rummet som vi måste fråga när du är här för att kanske lugna vissa av våra lyssnare. Mm. Det är en recession, en kanske mild lågkonjunktur. I andra änden, i andra ringhörnan är ju en djup recession eller kanske till och med en depression så att säga. Mm. Det är ju, om det här kommer fortsätta så kommer det ju höjas allt mer röster i media i alla fall om att vi relaterar och refererar till depressionen då på 30-talet. Varför är det här eller varför är det inte möjligt att det här skulle kunna bli en depression?
Återigen, man kan tyvärr inte garantera någonting. Så enkelt är det. Men det som för mig är det stora, liksom, den stora skillnaden mot depression, det är att vi fattar ju, jag menar, på depressionsåren, då stramar man åt penningpolitiken, man stramar åt finanspolitiken. Det var ju först när man vände på det som man, okej, det var så man skulle göra. Man skulle visst sänka räntan och brassa på med finanspolitik, stimulera. Ska vi begå det misstaget en gång till verkligen? Nej, jag tror inte det. Vi vet redan hur vi ska hantera den typen av åtgärder. Sen är det ju liksom så här långsiktigt, hur ska ekonomin utvecklas, och det är ju det som tror jag gett mig epitetet som sagt var, med att jag är lite bäsig, och det är att för mig långsiktigt så ska ekonomin växla ner. Långsiktigt lägre tillväxt, långsiktigt lägre räntor och så vidare. Så för mig är inte det något konstigt, men som sagt var att vi ska gå in i en depression, nej.
Sista, innan vi avslutar och äter lite mer bulle. Hur USA? Det känns ju som en extremt viktig spelare här. Det är lite lokomotivet i hela världsekonomin. Det här blir ju bara liksom gissningar och titta ner i någon kristallkula som inte finns. Det är ju presidentval där i år. Tror du att Trump kommer gå stärkt ur det här? Eller tror du att det kan bli en game changer för hela presidentvalskampanjen?
Jag tror nog att det kan bli en game changer. Jag menar, när man tittar på hur han anses ha hanterat det här så här långt, så är det inte direkt positiva omdömen. Och det säger jag inte bara för att jag följer massa left-wing commentators på Twitter, utan man kan bara konstatera att liksom, opinionsundersökningar skulle säga att man kanske skulle hantera det på ett annat sätt. Och det som är oroväckande när det gäller USA, det är ju liksom att han fortsätter att bedriva något, att ja, det, liksom, det finns några konspirationsteorier, och alltså Fox News häromdagen till exempel, det här används bara av demokraterna som liksom en bricka. Nej tack. Så jag tror att det kan bli en game changer. Sen är det ju så att man får ju fundera lite grann på vem han kommer möta. Och nu är vi ju ganska säkra på att det blir Joe Biden. Och ska jag vara ärlig, nu återigen som du sa själv, det här blir bara gissningar. Jag kanske hellre hade sett någonting annat. Min favorit var länge Elizabeth Warren, så jag hoppas bara att det är hon som blir vicepresidentkandidat om det nu är Biden. För då, hon har en plan för det här.
Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa det här.
Johanna, det här är inte sista fråga, eftersom att det där var sista frågan. Det här är snarare ett påstående. Vi kan tolka det som en fråga. Hur sparar du själv i dessa tider?
När jag får den här frågan har jag alltid svarat, och det är kanske dumt att göra det när man har det här riktigt, men det är guld. Liksom. Faktum är att jag har alltid haft guld, för jag tycker man behöver ta mycket guld. Det tycker jag även, oavsett om man tror om guld långsiktigt, ha alltid en liten del guld.
Hur sparar du i guld?
Man kan göra på olika sätt, beroende på hur seriös man är. Jag har faktiskt små tacker.
If shit hits the fan.
Men precis, och det är det som är, det är sån här bara, wow, det är sån här far out grej. Det är bara en liten kul grej man kan säga i såna här sändningar till exempel. Men för mig, jag är hysteriskt dålig på att tajma. Men nu för första gången så lyckades jag någonstans. Precis innan jul så gick jag faktiskt över till liksom räntefonder. Så jag hade en jäkla tur. Men jag lite grann som du Niklas, så känner jag att hur mycket mer ska det egentligen gå ner, och ska jag verkligen försöka tajma när jag har misslyckats i 30 år? Det kanske är bättre.
Fast nu kanske är en winning
streak. Ja, man kan inte hoppas det. Jag säger till.
Kom tillbaka till podden när det är dags att köpa.
Okej.
Och med de orden, fantastiskt trevligt att du kom hit och gjorde oss lite klokare när de globala finansmarknaderna brinner. Samtidigt som någonstans där mitt i så står vi mitt i och har en liten brandsläckare. Får tänka långsiktigt. Och du har rätt ut ett och annat frågetecken där ute. Så att, Johanna, jag vet inte hur du säger, men jag tycker det är skönt liksom att någonstans luta sig tillbaka. Ta det lugnt, andas genom näsan, titta på siffrorna, fundera vad långsiktigt och inte greppa sådana här paniken. För i Sverige är vi oerhört duktiga på buy high, sell low och repeat until broke helt enkelt. Så tusen tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Tack, tack.
Och tack för att du lyssnade på det här. Om du fortfarande är intresserad av aktiemarknaden, finansmarknaden nästa vecka så hörs vi på torsdag igen. Tack.